Visst är det något alldeles speciellt att få ägna sig åt det där 11:e kapitlet i Hebreerbrevet. Det ska vi göra också ikväll. Jag läser från Hebreerbrevet 11-30. Vi har kommit fram till Sara och Abraham som är bevis på troshjältar i den bibliska historien. Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat, men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har berett en stad åt dem. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram, trots att han hade fått löftena och Gud hade sagt till honom, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han honom också, bildligt talat. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad böjd mot änden av sin stav. I tron påminde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte drunknade de. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Så långt läsningen av Guds eget ord. Nu förväntar vi oss, Herre, att du lägger en mäktig välsignelse till det på allas våra hjärtan. Och låter oss få se in i trons värld och vad du med denna mäktiga kraft kan åstadkomma. För att dina planer ska bli verklighet och för att människor ska få se vem du är. Och bli dina barn och bli upptagna i din famn och medborgare i ditt rike. Välsigna oss ikväll för ditt namns skull. Ja, för ditt namns skull. I Jesu namn vill vi be. Amen. Jaha, när vi nu fortsätter i Hebreerbrevets 11:e kapitel så har vi redan fått många exempel på vad Gud gör genom det som kallas för tron i människors liv. Vi har till exempel, för att tänka på förra veckan, öppnat människors ögon för sin egen existens och sin skaparmakt. Vi har sett att han förklarar människor rättfärdiga på grund av Kristi förtjänst genom tron. Vi har sett att han för dem in under sitt välbehag. Han upprättar en osynlig gemenskap med dem. Han upprättar Guds fruktan i deras liv, alltså den här perfekta kombinationen av kärlek och vördnad. Han gör dem omsorgsfulla om andras räddning eller frälsning. Där har vi Noa och arken. Han verkar lydnad i deras hjärtan. Han ger dem uthållighet att vänta på löfternas uppfyllelse. Han öppnar deras hjärtan för det mirakulösa, etc, etc, etc. Alltså, Trons verkningar, trons effekter, trons frukt i människors liv. Det handlar Hebreerbrevet om, för att vi ska vara inställda på att Gud kan göra stora ting också genom oss och förstå hur mäktigt det är att få tro på Gud. Ja, det står märkligt där att Abraham, han var så gott som död. Abraham blev stamfader, inte bara till de som är abrahamiter i etnisk mening eller av naturlig härkomst, utan han blev fader till alla som tror. Abraham brukar kallas för trons fader. I Romarbrevet 4:12 så skriver Paulus: han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Jag tror att det ska stå, det har blivit ett tryckfel. Han skulle också bli far till de oomskurna. Det spelar faktiskt ingen roll, för att jag kan ju titta där förresten hur det står i Romarbrevet 4:12 så att vi har det riktigt korrekt. Det står alltså: han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna också, utan också vandrar i spåren av den tro som vår far. Nej, då står det rätt i vår text här, som ni ser i era utkast. Han skulle bli far till judarna, men inte bara till naturliga judar, utan de som vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade. Så därför är alltså Abraham far till troende människor, vare sig de är omskurna eller inte, vare sig de är judar eller inte. Vers 13 läste vi om att alla dessa som vi har hört om nu, de dog utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och i de här verserna, vers 13-16, så presenteras ett mycket centralt ämne i Nya Testamentet. Nämligen en princip som endast tron möjliggör. Vadå? Jo, att vi äger Guds rike redan nu, men ännu inte. Det här är mycket intressant, och det här är en princip som återfinns överallt i Nya Testamentet. Redan nu, men ännu inte. I en bemärkelse har vi det nu, i en annan bemärkelse så väntar vi på det i framtiden. Allt trons folk i alla tider har haft det slutgiltiga målet för sin tro för ögonen. Den slutgiltiga och fullkomliga manifestationen av Guds rike, alltså himmelriket. Och vi förstår av den här texten att inte ens Israels land var den ultimata uppfyllelsen för patriarkernas och profeternas tro, utan det himmelska hemlandet. Vi läste ju det i vers 16. Nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. De fick se löften uppfyllda, men det stora slutlöftet, det fick de vänta på. Så, observera en sak. Alla gamla testamentets heliga dog i tron utan att ha fått det som var utlovat. Detta är ett mycket märkvärdigt påstående, ett remarkabelt påstående, eftersom vi läser om att många, många, många delmål och löften faktiskt gick i uppfyllelse under deras jordevandring. Men, lyssna noga, delmålen är aldrig nog för att ersätta det stora målet. Så, en äkta troende människa bekänner därför att den tidsålder vi lever i nu är ett gästrum och ett främlingsland. De materiella och fysiska välsignelserna här och nu är inte i centrum. När de kommer till oss så kan de på sin höjd ge en vink om vad som väntar i härligheten. Och när de uteblir kan detta ändå inte skymma utsikten över det himmelska Jerusalem. Så, du som kämpar, vi lever inte för här och nu. Vi har Jesus här och nu, vi har trösten här och nu, vi har välsignelser av många, många olika slag här och nu. Men vi är inte ett folk som ska stanna i den här tidsåldern. Vi har utsikt över det himmelska Jerusalem. Sen kommer en fantastisk mening. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Peter Fjellstedts kommentar lyder så här. Guds oändliga kärlek i det han kallar sig deras Gud och vår Gud är den kärlek varmed han har älskat sitt folk i Kristus Jesus innan världens grund blev lagd. Och eftersom de i honom är utvalda till evig höghet och härlighet, skäms inte Gud att kallas deras Gud. Han gör dem delaktiga av sin natur. Och hur detta ord uppfylls säger skriften. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara deras Gud. Gud vet vilka vi är och vad vi är ämnade för. Och därför skäms han inte för oss, även om vi just nu kan vara ganska torftiga jämfört med vad vi ska bli. I den här versen så speglas åter det vi läste om Henok eller Hanok. Att han fick vittnesbördet om att han behagade Gud. Jag vet inte om du kommer ihåg det, att han behagade Gud. Gud skäms inte för sitt folk. För på deras fel, på deras brister och på deras synder har han valt att förhärliga sin nåd. Och på deras trots och upproriskhet har han kunnat uppenbara sin fostrande helighet. Han har sin glädje i att förhärliga sig själv på, i och genom sitt folk. Och skäms därför inte för att de kallar honom deras Gud. Man skulle kunna fundera över det här. Hur skulle en situation se ut där Gud skäms över att någon kallar honom sin Gud? Ja, det får vi fundera över. Göra saker i Guds namn som Gud skäms över. Så stod det om Abraham som fick offra, eller stod i begrepp att offra Isak. Och i det sammanhanget så märker vi den svenska översättningen. Vi märker att den svenska översättningen av grekiskans pistei, alltså tron, eller av tro, eller i tro, eller genom tron. Att den grekiska, det grekiska ordet pistei, med i på slutet, ömsom översätts i tron, eller genom tron. I tron, eller genom tron. På engelska översätts det ofta by faith, by faith. Av tron kanske. Vid vissa tillfällen kan det faktiskt vara lättare för en svensk förståelse att använda uttrycket på grund av tron. För att logiken ska bli så klar som möjlig. Jag har märkt att det kan underlätta mitt sätt att se på det. Det är alltså helt giltigt språkligt sett. På grund av tron så händer vissa saker. På grund av tron. Och man skulle kunna säga så här, på grund av kan med fördel användas om Guds välvilliga inställning till människan. På grund av tron är Gud välvilligt inställd till människan. Alltså på grund av tron förklarar han henne rättfärdig. På grund av tron behagar hon honom etc. Eftersom tron för in Kristus i våra liv. Om man översätter det i tron, inte på grund av utan i tron, så skulle det med fördel kunna användas för att uttrycka det tillstånd av förtröstan som råder i en troende människas liv. I tron så vågar de anta utmaningar, i tron så vågar de lyda kallelsen. Etc. Ett tillstånd av förtröstan, inte bara på grund av tron utan i tron. Och så kan man då använda genom tron. Och det skulle med fördel kunna användas för att uttrycka verkningarna av den troendes förtröstan. Verkningarna av den troendes lydnadshandlingar. Genom tron skedde underverk där de gick fram. Genom tron så orkade de utstå stora svårigheter. Men det kan finnas anledning att byta de här orden sinsemellan för att se helheten. På grund av tron, i tron, genom tron. Du kan pröva dem när du läser Hebreerbrevet 11 tills det blir så klart som möjligt för ditt hjärta vad det verkligen står. Ja, höjdpunkten av Abrahams demonstration av sin förtröstan på Gud, eller sin tro, är naturligtvis händelsen då han uppmanades att offra Isak. Mot allt förnuft, mot all logik, så lydde Abraham ändå. Tilliten till Gud i hans hjärta var kraften bakom lydnadshandlingen. Han litade helt på Gud. Där kan man också jämföra Abels lydnad och Kains förnuft som vi hade i förra veckans bibelstudium. Abel lydde i tro, Kain tänkte rationellt och missade poängen, hjärtats tro. En intressant detalj som pekar mot sann tro, att sann tro rymmer tron på löftet. Alltså den kommande messias, alltid när det står löftet i Gamla testamentet så handlar det om den kommande messias, åtminstone väldigt, väldigt många gånger. Det slutgiltiga offerlammet som dör och uppstår för att befria Guds folk från deras synder. Alltså en detalj som pekar fram emot att sann tro rymmer tron på evangeliet, skulle man kunna säga. Det är detta, att Abraham trodde på det dödas uppståndelse. Lade du märke till det? Han räknade med uppståndelsen från det döda. Och i det här avbrutna offrandet av Isak så ser vi faktiskt en tidig förebild på Jesu död och uppståndelse. Så det finns jättemycket av evangeliet och tron på Jesu död och uppståndelse i den tro som Abraham bevisar där på Moriaberg när han höjer kniven för att offra sin son. Men stoppas i sista sekunden. Det här är intressant. Jesus själv menar att Abraham drog slutsatsen om den kommande messias. Johannes 8:56. Abraham, er far, fröjdades att han skulle få se min dag. Han såg den och blev glad. Och en del bibelforskare tror att det var just i händelsen med Isak som Abraham såg Jesu dag, Jesu död och uppståndelse och blev glad. Ja, jag tycker det är underbart. Det är faktiskt väldigt rörande. När Abraham avbröt sitt offrande så uppenbaras ju en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Man kan läsa i första Mosebok där att Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade den här platsen för Yahweh Jireh, eller Herren förser. Och det står också, idag säger man berget där Herren förser. Har, Yodhei Vavhei Jireh. Hahar, det betyder berget på hebreiska. Obs, Herren förser heter alltså JHVH eller Jehova Jireh på hebreiska. Och det är ett av Guds förbundsnamn. Och berget där Herren förser är alltså Moriaberg, tempelberget på höjden där i Jerusalem. Tempelberget i Jerusalem. En del tror att Jesu kors kanske stod rest på norra spetsen av detta berg ovanför Salomos stenbrott vid det som idag kallas för Gordons Golgata. Där de tvistade lärde, men det är ju intressant om det var så att Kristus en dag gav sitt liv på samma berg där Abraham såg hans dag och i det avbrutna offrandet av Isak. Ja, vi läser vidare om Isak, Jakob och Esau. Och i tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau. Hans pojkar heter Jakob och Esau. för kommande tider. Man skulle kunna dra den slutsatsen att tron gör att vi välsignar våra barn och ger ett gott exempel på Guds relationen för dem. Om dramatiken kring välsignelsen till Jakob och Esau så kan vi läsa i första Mosebok 27, vers 28-40. Esaus välsignelse var temporär, men Jakobs var evig. Esau var inte troende. Men Jakob, som märkligt nog var problembarnet, han blev sant omvänd och blev välsignad till evig tid eller med evigt liv. Och Paulus skriver så här om generationernas tro till Timoteus. Tänk på Isak, Jakob och Esau, pappa och söner. Andra Timoteus 1:5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Tron gör att vi välsignar våra barn. Sen står det också om barnbarn, eller hur? I tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad böjd mot änden av sin stav. Och här kan vi också läsa Fjällstedts kommentar. När Jakob välsignade Josefs söner, sina barnbarn Efraim och Manasse, då böjde han sig över staven, vilken var ett tecken på den patrialiska makten, och tillbad den Gud som hade kallat honom i hans ungdom, lett honom underbart och gett honom stor välsignelse och härliga löften. När han gav denna profetiska välsignelse åt Josefs söner var han själv en främling i Egypten. Men han trodde på Guds löfte att hans efterkommande skulle få ärva Kanans land. Och han skådade i anden deras framtid, tackade Gud för den utlovade barmhärtigheten och avsomnade i trons visshet om de ting han inte kunde se. Vilken underbar farfar. Jag säger inget mer om det. I tron påminde Josefs på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallning av vad som skulle ske med hans ben. Det här är väldigt intressant. Den svenska översättningen kan faktiskt verka lite förvirrande här. För när Josef gav befallning om att hans ben skulle föras med till Kanas land, så blev det ett profetiskt tecken. Josef påminde, översätter folkbibeln. Men egentligen står det att Josef erinrade om uttåget. Det skulle nämligen dröja 160 år innan detta uttåg ägde rum ur Egypten. Tänk att tron fick den döende Josef att med visshet tala om vad som skulle ske 160 år senare. Och som en garanti talade han ut att han skulle komma att begravas i Israel. Han begravdes också sedermera i Sechem eller Sikem, nuvarande Nablus på Västbanken. Han var så övertygad om profetians sanning så att han påminde om att det skulle ske. Påminna om något som ska ske i framtiden. Det är profetians kraft. Det är skrifternas vittnesbörd. Sedan så får vi läsa om Mose. Och vi får se glimtar ur Mose liv. Och genom dem så ger oss Hebreerbrevet ännu mer upplysning om vad Gud förmår genom att lägga ner tron i människors liv. För det första, tron gav Moses föräldrar mod och visdom. Mod och visdom att gömma pojken undan barnamördarna. Tron gjorde att de fruktade Gud mer än självaste farao. För andra så kan vi förstå att tron gjorde att Mose vägrade identifiera sig med den kultur och den miljö i vilken han växte upp. Han visste att hans djupaste identitet inte var den gudlösa världen, utan Guds rike. Han visste att hans folk inte var de avgudadyrkande egyptierna. Han visste att han tillhörde sina fäders Gud. Han hade aldrig blivit möjligt utan denna trons ande, trons kraft. Den gjorde att han visste vem han var och vart han hörde hemma. Halleluja. Och för det tredje, tron gav honom kraft att välja bort det som var häftigt, kul, mysigt och skönt och njutbart till förmån för en mycket djupare tillfredsställelse. Vetskapen om att han var trogen mot Gud. Vi läste lite mer om Mose, om att han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Det är ju intressant att det står om Mose och Kristus. Jag menar, så långt innan Jesus kom in. Lägg märke till att löftet om Kristus, den kommande Messias, var alltså levande också för Mose. Det var på grund av det löftet som han kunde tänka sig att byta ut erkännandet från denna världens barn till förmån för ett ganska kämpigt liv tillsammans med Guds folk då i ökenvandringen. Och Fjällstedt skriver så här: på löftet om Messias vilade Israels utkorelse och hela Guds uppenbarelse för detta folk. Tänk er, så fantastiskt, Kristus i Gamla testamentet, så det bara smäller om det. På detta löfte trodde Mose, och allt han led för denna tro kallas därför Kristi vanära, eftersom han blev vanärad för att han trodde på löftet om den utlovade Kristus. För det fjärde så kan vi säga att tillit till Gud bar Mose under hela processen kring uttåget ur Egypten. Genom tron höll han ut. Han praktiserade tillit. Och för det femte och sista, trons ande gjorde den osynlige guden synlig för Mose hjärta. Har ni märkt det? Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Det är vad tron gör i ditt och mitt liv. Vi liksom ser den osynliga. Och de otroende fattar ingenting. Det sista vi läste var att i tron firade Mose påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. Ja, allt eftersom kapitlet fortskrider så ser vi att föremålet för alla dessa människors tro var Kristus Jesus och hans kommande rike. Allting pekar på Jesus i handlandet hos dessa troshjältar. Alla andra uttryck och effekter av tron är, som vi tidigare betonat, delmål på väg mot det stora målet, Kristus och hans rike. Från Abel till den sista som räknas upp i kapitlet så är detta det allt överskuggande. Lyssna noga. Trons upphovsman är också föremålet för tron, och trons mål är den fullkomning som trons fullkomnare en dag ska genomföra. Amen, amen, amen. Så, tron fick Mose att instifta det första påskfirandet. En makalös förebild på vad Kristus skulle komma att göra flera tusen år senare. Man kan också inse att tron bestryker också våra liv med lammets blod, så att vi blir oåtkomliga för Satans lömska angrepp. Tron blir till en skyddande sköld runt vårt andliga liv. Och nu tänker vi på Efesierbrevet 6:16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det sista vi läste var, eller det näst sista var, i tron gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte, drunknade de. Ja, här pekar skriften på det mod, som tron på Guds räddning medför. Den låter oss också förstå hur avgörande tron är för oss när vi går genom dödsflodens brusande bölja. De som trodde räddades igenom. De som inte trodde gick under i böljorna. Det är också intressant att ledarnas tro, alltså Mose tro här då, smittade av sig till ett allmänt mod, även bland de icke-troende israeliterna, så att de på grund av sina sant troende landsmän kunde räddas undan en tillfällig katastrof, kanske de troende i landet hindrar att hela landet går under i en katastrof. Och så det allra sista. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Ja, när Josua förde folket över Jordanfloden och fram till staden Jeriko, så var det egentligen bara lydnaden mot Guds befallning som behövdes för att det stora undret skulle ske. Återigen ser vi att förtröstan på Gud, snarare än på det mest förnuftiga mänskligt sett, ofta är trons väg. Var ej försagd, sade Herren till Josua, gå över floden så skummande bred, hotar en Jordan att vägen helt spärra av, delar sig vattnet när Herren är med. Spärras din väg utav hinder så väldiga, och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud, ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmår. Seger ej vinnes förutan både kamp och strid. Jerikos murar så mäktiga stå. Herren sitt löfte dock trogen förblir alltid. Trons folk får murar att falla också. Gud är densamme, hans ord går att lita på. Han genom hindren kan bana en stig. Han kan förändra förhållanden lika så. Bryta det motstånd som reses mot dig. Spärras din väg utav hinder så väldiga, och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud, ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmår.